Välkommen till Radio Maranata och vårt studium av Filipperbrevet, Paulus brev till Filipperna. Jag heter Paulus Eliasson och de senaste veckorna så har jag läst just Filipperbrevet och försökt att lägga ut texten om det som står här och vad det innebär. Och det ska vi göra idag också. Vi har kommit fram till det andra kapitlets sjunde vers. Så vi är mitt i den här Kristushymnen om han som utgav sig själv i döden. Och har du missat något program så kan du som vanligt gå tillbaka i arkivet på maranata.se eller i din podcast-app. Och där hittar du de här programmen som heter Ska vi läsa Filipperbrevet. Men nu börjar vi. Vi börjar programmet som vanligt med att läsa den här texten som vi ska gå igenom. Och jag tar hela texten i vers 5-11 för att vi ska få med oss hela sammanhanget. Så alltså Filipperbrevet 2, vers 5-11, där står det: Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Det är Filipperbrevet 2, 5-11. Och vi har ju då kommit fram till den sjunde versen i den här texten som jag har kallat för en Jesushymn. Vi vet inte om det var en sång som blev sjungen, men den är i alla fall skriven, bär prägel av att vara en slags dikt, en framställning som är tänkt att memoreras. Men vi har kommit fram då till vers 7, och förra gången så slutade vi med den här: han utgav sig själv, och vi talade lite om vad det betyder. Men där står det då: han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Och som sagt, förra programmet så talade vi då om att Jesus utgav sig själv, att han tömde sig på den härligheten som han hade med Fadern och Anden ifrån evighet. Och sen så säger då Paulus att Jesus tog en tjänares gestalt. Och det här ordet gestalt, och det är samma ord som användes i vers 6 där det sägs att han var i Guds gestalt. Så om vi säger att Jesus blev människa, att det här han tog en tjänares gestalt betyder att han blev människa, så måste vi då också säga att han är Gud. För att när det står att han var i Guds gestalt så är det samma ord. Det används samma ord för att beskriva båda delarna här. Och det är naturligtvis väldigt viktigt, för det handlar ju då om Jesu natur. Och det faktum att han är helt och fullt Gud och helt och fullt människa. Men egentligen så är det inte det som är poängen i texten. Det är inte det texten handlar om. Och det sägs någonting mer här, för det sägs att det är en tjänares gestalt. Och just det här att det är en tjänares gestalt, och så tjänare handlar ju inte om någons natur, utan det handlar om någons uppdrag, vad man gör. Det beskriver hans uppdrag och kallelse, alltså att Jesus är, att han kom som en tjänare. Han kom inte som en härskare, trots att han skapade universum, som vi läser i Kolosserbrev kapitel 1. Han kom inte som kung, trots att han har rätten över alla ting. Och han kom inte med makt och härlighet, trots att både makten och härligheten var hans del. Det var det han hade rätt till. Istället så kom då alltså Jesus som en tjänare. Och det är också en koppling till Gamla testamentets profetior, och framförallt i Jesaja kapitel 40-66, där det talas väldigt mycket om just Herrens tjänare. Och när man läser Jesaja så kan man bli lite fundersam runt det här med tjänarens identitet. Vem är den här tjänaren? Är det judarna som är i fångenskap i Babylon? Är det kung Cyrus? Är det en grupp bland judarna som är trofasta? Eller är det en annan person som ska komma, en individ? Och Jesaja 53, det är kanske den mest kända Jesusprofetian i Gamla testamentet. Och den börjar redan i kapitel 52 och vers 13 med de här orden. Se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, mycket hög. Och för att förstå, jag tror att för att förstå Paulus Kristus hymn i Filipperbrevet 2 så bör man ha läst och förstått sången om Guds tjänare i Jesaja 53. För den talar om en tjänare som ska bli upphöjd, men inte innan han har blivit en tjänare som blir slaktad för folkets synder. Och om vi då vänder tillbaka till Filipperbrevet så säger Paulus alltså att Jesus blev människan lik. Han tog en tjänares skickelse, en tjänares gestalt och blev människan lik. Och det blev han verkligen. För Bibeln beskriver ju då att Jesus blev trött, att han grät, att han växte, att han blev större i visdom och så vidare. Och jag tror att jag har nämnt det här tidigare i Radio Maranata, men i flera samtal, framförallt med muslimer, så tar ofta muslimerna upp den här aspekten av Jesus, att Jesus upplevde känslor av svaghet, att han sov och så vidare. Och i Koranen så står det faktiskt så här i sura 5 och 75 så står det citat: Messias, Marias son, var inte mer än ett sändebud som föregicks av andra sändebud, och hans moder var en sannfärdig kvinna, båda åt ju föda. Slutcitat. Och just det här, båda åt ju föda, och där är tanken då att enligt muslimska kommentatorer att beviset för att Jesus bara var en människa, att han inte kunde vara Gud, det är att han åt, och att det han åt också, säger man, hade sin naturliga utgång, att han gick på toaletten. Och en muslim som jag samtalade med i Rinkeby en gång för många år sedan blev väldigt, väldigt upprörd när vi pratade om Jesus som Gud, och han skrek åt mig: menar du att Gud har gått på toaletten? Och så höll han på ett tag så och beskrev vad man gör på toaletten, om, som om jag inte visste det, men använde det här vulgariteten liksom i det här tanken att Gud skulle ha sjunkit så lågt. Och samtidigt som det ju faktiskt är poängen i det som Paulus säger i Filipperbrevet, att Jesus sjönk så lågt. Han blev en tjänare. Han tog en tjänares gestalt. Han blev människa. Och saken är den att i Bibeln så finns det en väldig harmoni mellan det här faktumet att Jesus är Gud och att han är människa. Och svaret ligger i hans uttömmande för vår skull, som vi såg i vers 7. Och så, eller i vers 6. Och om vi tar resten av vers 7 och vers 8 så står det: när han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Och det här att Jesus till det yttre hade blivit som en människa, det betyder två saker kan man säga. För det första så handlar det om att de som var runt honom uppfattade honom som en människa. Det var ingen som kunde missta sig på den punkten. Men samtidigt så säger det oss också att det fanns något inre hos honom som inte kunde fångas i det att vara människa. Alltså om jag säger så här, ja, till det yttre så är jag en människa. Så säger det någonting om att, ja, men då ligger det någonting under där. Då ligger det ett antagande om att det finns någonting annat som då inte bara är människa. Så Jesus var människa, men han var inte bara människa. Så vad betyder det då att Jesus ödmjukade sig och blev lydig? För det första så handlar det om hans förhållande till fadern. Alltså att han frivilligt underkastar sig faderns vilja på ett sätt som ingen människa innan honom hade gjort. Som en antites till Adam och Eva och alla människor efter dem. Jesus hade rätt att kräva både det ena och det andra, både som Gud och som människa, men han valde att avstå från det, dels för att det var en del av faderns plan, men också för att faderns plan var att frälsa de som tror. Så för att frälsa så göra en avkall på sin majestät. Men den här ödmjukheten och lydnaden, den står tillsammans med korset och döden. Och det är framförallt i mötet med korset som Jesu lydnad och ödmjukhet verkligen manifesteras. Och än en gång så behöver vi tänka på profetian i Jesaja 53 där det står så här i vers 7, citat: han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför någon som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Och när vi läser evangelierna så ser vi också hur Jesus talar med fadern och hur han överlämnar sig till faderns vilja och i hans händer just i Getsemane innan han går in i den här passionshistorien. Och faktum är att Jesus på inget som helst sätt är hjälplös i mötet med översteprästerna, soldaterna, Pilatus, Herodes och de som korsfäster honom. Något av det första som står i den här passionshistorien, Jesus sista dagar, det är att Jesus säger till Petrus att om han ville så kunde han ha kallat på myriader av änglar för att försvara honom. Och det står också att när soldaterna kom och frågade efter Jesus så svarade han: det är jag, på grekiska ego eimi, jag är. Och bara de orden fick soldaterna att ramla baklänges. Så vi förstår att Via Dolorosa, det är inte Pilatus som utövar sin makt mot Jesus, utan det är Jesus som ödmjukar sig under faderns vilja. Och korset är verkligen det ultimata beviset på Jesu ödmjukhet, just därför att korsfästelse är så inhumant och så ovärdigt. På den här tiden så var det så att ingen romersk medborgare fick korsfästas för att det ansågs helt enkelt för omänskligt. Nakenheten, smärtan, tortyren, utsattheten, hånet från människor runt omkring och så vidare. Alla de här faktorerna är med på att framhäva Jesu ödmjukhet och Jesu lydnad. Och det är vår Herre. Han är vår mönsterbild. Och så här långt i Filipperbrevet 2 så har vi sett på den här Jesus-hymnen, så har vi sett vad Jesus hade, hur han avklädde sig det han hade, och han iklädde sig en tjänares gestalt och blev ödmjuk till döden. Det är liksom så historien går. Han avklädde sig, han iklädde sig och han ödmjukade sig till döden. Men det var inte slutet och det var inte målet med den här berättelsen. Utan det står vidare: därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Och den här vers 9 då handlar om Jesu himmelfärd, alltså att han har satt sig på faderns högra sida i höjden. Först upphöjdes han på ett kors, och därför att han upphöjdes på ett kors så är han nu upphöjd över allting. Så står det också att Gud har gett honom namnet över alla namn. Och det där är en sak som jag tror att vi förstår intuitivt, men som samtidigt kan vara lite krångligt, det här med namn och vad det betyder. Och jag har talat om det innan, men jag ska ta det lite snabbt igen därför att det är så viktigt i det här sammanhanget. För Jesus heter ju då Jesus. Det gjorde han också innan han blev upphöjd till faderns högra sida. Det var hans styvfar Josef som hade gett honom det namnet på ängeln Gabriels befallning. Och det var ett väldigt vanligt namn i Israel på den här tiden. Statistiker säger att mellan 6-9% av alla judar hette Jesus. Eller då Yeshua eller Jehoshua som är hans namn på arameiska och hebreiska. Men det handlar inte om att Jesus har ett unikt namn, att han har fått ett speciellt namn. Det handlar inte ens om att han fick sitt namn då han satte sig på sin tron i himlen. Men namn i det här sammanhanget, det betyder identitet. Alltså vad man är som människa. Han är den högste. Han är kungen. Han har namnet över alla namn. Och man kanske framförallt ska se på det här att det senare står att Jesus är Herre, för även om Jesus kallas för Herre innan, så är det framför allt genom uppståndelsen som han har tagit den här titeln som Herre. Men hade inte Jesus det här redan innan? För Jesus var ju Gud innan inkarnationen, och det är sant. Men han var Gud innan inkarnationen, men han var inte världens frälsare. Han blev världens frälsare. Han blev en livgivande ande, står det i första Korinthierbrevet 15. Och han blev det genom sin ödmjuka vandring till korset. Om han inte hade blivit människa så kunde han heller inte ha blivit vår överste präst. Och om han inte hade dött på korset så kunde han inte ha blivit vår frälsare. Och som den frälsaren han är, som världens frälsare, så är han värdig all vår tillbedjan. Precis som de två sista verserna säger i det här kapitlet, där det står så här: för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Och här kommer då det här för att. Det är alltså målet, för att i Jesu namn alla knän ska böjas. Så det är det här som hela världshistorien leder fram till. Och om vi ska säga någonting om det här att alla knän ska böjas, så är det också med på att säga någonting otroligt viktigt om vem Jesus är. Alltså om du ska tala med någon som inte tror att Jesus är Gud, som säger som Jehovas vittnen eller muslimer eller andra, så kan du ta dem till den här versen, till de här verserna som vi har sett här. Det är en av de huvudsakliga texterna som talar om Jesu gudom. Det här är nämligen det här med att alla knän ska böjas, det är nämligen ett citat, ett nästan ordagrant citat från Jesaja 45, vers 23 till 25, eller från 22 kan vi läsa, där Herren talar, och så säger han så här från vers 22, citat: vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, för jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har gått ut från min mun, ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böjas, alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig: endast i Herren finns rättfärdighet och styrka, till honom ska man komma och alla som har varit arga på honom ska skämmas. I Herren ska hela Israels släkt ha sin rättfärdighet, de ska ha sin ära i honom. Slutcitat. Och här så talar då Herren själv, Jahve. Han talar och säger att han är Gud och ingen annan. Och han har svurit vid sig själv att inför honom så ska alla knän böjas. Och om man då läser det Herren säger här, tillsammans med det som sägs om Jesus i Filipperbrevet 2, så får man en väldigt klar bild av att Jesus då identifieras med Jahve, med Herren själv. Alltså att Jesus är Gud. För Herren sa: för mig ska alla knän böjas. Och Filipperbrevet säger: för att i Jesu namn alla knän ska böjas och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Om det inte var klart nog, så är ju då hela skapelsens bekännelse, de som är uppe i himlen, på jorden och under jorden, det de bekänner är: Jesus är Herren. Som är ordet i gamla testamentet, så är det namnet, Guds namnet, Jahve. Och innan jag säger någonting mer om vad det, just det innebär, så vill jag att vi ska se lite på det här med i himlen, på jorden och under jorden. Vad är det för någonting? Jo, i Bibelns tankesätt så är kosmos indelat i tre delar. Det är himlen, det är jorden och det är underjorden. Och det betyder inte nödvändigt att visa att det var så man tänkte sig att kosmos såg ut rent fysiskt. Men det representerade då tre olika världar, skulle man kunna säga. Himlen, eller himlarna, det representerade Guds värld. Det handlar om änglar och andra andeväsen som keruber, serafer och liknande. Guds söner och höga tjänare som står inför Guds ansikte. Där i himlarna så finns Guds tron. Där finns alla de fantastiska skapelserna. Alla de här väsen som ska böja knä inför den sårmärkta Herren Jesus. Där kan man läsa mer om i Uppenbarelseboken till exempel. Så det är himlen då. Och jorden, det är det som vi tänker på som jorden. Alltså alla människor, alla djur, alla växter, alla berg och dalar, alla naturfenomen så att säga. Allt vi ser omkring oss. Men det finns också i här på jorden en andlig värld som vi inte ser. Fallna änglar som övergav sin höga ställning i himmelen. Djävulen som går omkring på jorden som ett rytande lejon. Det är en vanföreställning. Om det nu är någon som tänker sig det, så stämmer det inte att djävulen är i helvetet idag. Utan han går runt på jorden. Men alla dessa ska också falla ner på knä. Både människor, djur och växter och andeväsen som befinner sig på jorden. Och ska bekänna Jesus som Herren. Och sen det här sista som man säger här under jorden, det representerar då, handlar då om de döda. I judiskt tankesätt så fanns det olika sätt att beskriva det som sker när en människa dör. Men ett sätt som vi ser ibland i de hebreiska skrifterna i Gamla testamentet, det är att de döda går ner till Sheol, ner i graven under marken. Och att de existerar i en underjordisk värld som är mörker och skuggor. Det finns mycket att säga om det, men också de döda, säger aposteln Paulus, ska böja knä inför Jesus. Och det här är verkligen klimaxet, det stora i Jesushymnen, att alla ska bekänna att Jesus är Herre och att det ska ge ära till Fadern. Det är målet med allting, att han ska äras och att vi ska glädja oss i honom. Men innan jag avslutar det här programmet så vill jag ta med en teologisk detalj som ibland kommer upp när man läser just den här texten. Och det är frågan om den eviga domen. För den här lovsången, den handlar ju helt klart om det eskatologiska, alltså att till slut så ska alla böja knä och Fadern ska bli ärad genom sonen av hela skapelsen, av levande och döda och himmel och helvete, för att säga det på det sättet. Och då är frågan den här, kan Gud äras av människor i helvetet? Alltså om helvetet är ett evigt medvetet straff som kristna klassiskt sett har påstått, där människor plågas i Guds frånvaro och de som är där fortfarande är rebelliska mot Gud, då är frågan, kan Gud verkligen äras av dem? Alltså vill Gud ha ära av människor? Äras Gud av människor som tvingas ner på knä, som egentligen är rebeller men som måste erkänna hans herradöme? Och tanken som man har då är att den här versen pekar fram mot en framtid, kanske om 1000 år, kanske om 1 miljon år, kanske om 100 miljoner år, då alla människor av fri vilja och av tacksamhet och kärlek till Gud faller ner på knä och ärar honom så som han önskar att äras. För att Gud äras inte av att vi lider, men genom att vi gläder oss i honom. Och då är det här en form av universalism. Därför att tanken är att till slut så kommer alla människor bli frälsta. Och jag måste säga att jag har ju flera vänner som håller sig till den här tanken. Och som menar att det inte är... De tänker i sig inte att det inte finns något straff för synden. Och att det inte finns något helvete. Och att det inte finns någon dom. Men tanken är att till slut så kommer alla ära Gud på det sätt som Gud vill bli ärad på. Genom folk som gläder sig i honom och som lever i gemenskap med honom. Och jag ska inte bara omedelbart förkasta den här tanken som ren villolära och heresi. Jag tror att det finns ett bibliskt argument som man kan föra för just universalism. Men det finns också det jag absolut menar är obibliska tankar och filosofier som propagerar för universalism. Det finns varianter av universalismen som absolut är väldigt obibliska. Men när allt kommer till allt och till syvende och sist, så menar jag att det finns inte något inneboende hinder i den här texten som har talat om att alla knän ska böja sig för Jesus och ge ära till Fadern. Det finns inget hinder här för att människor kan befinna sig i ett evigt straff för sina synder. Jag tycker att det är att sträcka den här texten väldigt mycket, och framförallt en text som då inte alls handlar om helvete, som inte tar upp de här sakerna, som inte argumenterar runt det. Så med mindre man menar att under jorden är helvetet, i vilket fall det ju helt klart är, så är det ju så att människor i helvetet faktiskt ger ära till Jesus genom att böja sina knän och bekänna honom som herre. Det var bara några tankar runt det här, men vi ska läsa den här texten som vi har talat om här en sista gång i det här programmet, och så ska vi tänka på det här att det centrala i den här texten, det kommer fram till, det är bekännelsen av Jesus Kristus som Herre, Gud, Fadern till ära. Han är vår Herre, han är vår frälsare. Det är honom som hela universum rör sig i och rör sig runt. Det är han som är målet för Guds plan. Och det är i honom som vi har fått vår frälsning. Det är kontentan i det kristna budskapet, och det är kontentan också i den här texten. Och så nästa gång kommer vi komma in på och läsa mer om vad det betyder för oss som troende idag. Men vi ska avsluta med att läsa texten igen då från Filipperbrevet 2 från den femte versen, där det står: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Amen. Då går vår podcast mot sitt slut här. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Giv Jesus all makt och all ära från albumet Ord Guds käre son. Men jag ska nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds i närradio över Stockholm och Örebro. Och om du vill höra andra program så kan du leta dig fram i vår podcast-app eller på hemsidan maranata.se. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.